Varmt välkomna till serien Vad är kristendom, som fortsätter ikväll efter en tids uppehåll. Ämnet ikväll är den världsliga styrelsen. Den världsliga styrelsen, eller den världsliga överheten. När vi talar om den världsliga överheten eller styrelsen, då skiljer vi mellan följande tre saker. För det första, det som kännetecknar all överhet, nämligen att man har yttre makt och auktoritet att styra och regera ett folk i dess yttre angelägenheter. För det andra, själva styrelseskicket, genom vilket denna makt utövas och som kan vara ganska olika. Och för det tredje, de personer som sitter i regeringen eller i de styrande myndigheterna. Det är personer som utövar regerandet, som administrerar denna makt. Personerna och formen för styrandet kan växla, men den grundläggande makten och auktoriteten förblir densamma. Då ska vi tala om ursprunget. Källan eller ursprunget till överhetens makt och auktoritet. Ja, det är Gud själv. Bibeln säger, ty ingen överhet finns som inte är av Gud. All överhet som finns är förordnad av Gud. Romarbrevet 13:1. Genom mig regerar konungarna. Ordspråksboken 8:15. Han låter tider och stunder omskifta. Han avsätter konungar och tillsätter konungar. Daniel 2:21. Härskare har han störtat från deras troner och ringa män har han upphöjt. Lukas 1:52. Då sade Pilatus till honom, svarar du mig inte? Vet du då inte att jag har makt att giva dig lös och makt att korsfästa dig? Jesus svarade honom, du hade alls ingen makt över mig om den inte var dig given ovanifrån. Johannes 19:10-11. Det är alltså Guds vilja att människorna ska ha en världslig överhet. Överheten är given av Gud. Anarki strider mot Guds vilja. Vilken form ska vi då ha för överhetens styrande? Regeringsformen eller styrelseskicket bestäms av människorna. Israel hade under Gamla testamentet en särställning som en teokrati. Och även sedan Israel fick en kung och blev en monarki, skulle folket komma ihåg att det var Herren som ytterst var deras konung. Bibeln föreskriver för övrigt ingen bestämd styrelseform. I Nya testamentets tid är det inte något visst rike som ska vara en teokrati framför alla andra. Enligt Bibeln kan man ha monarki eller republik eller demokrati. Inte heller föreskriver Bibeln på vilket sätt makten ska fördelas och upprätthållas, om det ska vara genom arv eller genom allmänna val. Även om regeringsmakten ligger i händerna på någon som med våld eller genom bedrägeri har skaffat sig makten, eller maktinnehavarna är dåliga och onda, så måste de kristna respektera överheten. Regeringsmakten. På Paulu tid var det en mycket ond överhet. Den onde kejsar Nero hade regeringsmakten. Likväl uppmanar aposteln till vördnad för överheten, ty den är från Gud. Och vad är då syftet med att ha en överhet? Jo, genom syndafallet förstördes ju inte bara människans förhållande till Gud utan också förhållandet till medmänniskorna. Det framgår ju redan av berättelsen om Kain och Abel i Första Mosebok 4. Vi har av Gud fått en världslig överhet för att det ska bli ordning ibland oss. För att det ska bli möjligt för onda människor att leva tillsammans i yttre frid och trygghet. Regeringar ska därför skydda liv och egendom, värna om folkets ära och rykte, göra det möjligt för människorna att utöva sitt yrke och åtnjuta mänskliga fri- och rättigheter, att upprätthålla lag och ordning i samhället. Till det som har väldet är till skräck, inte för dem som gör vad gott är, utan för dem som gör vad ont är. Överheten är en Guds tjänare, dig till fromma, skriver aposteln, Romarbrevet 13, 3 och 4. Vi ska tacka Gud, står det, för konungar och all överhet, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på ett i allo front och värdigt sätt. 1 Timoteus 2, vers 2. Den världsliga överheten kan också engagera sig i andra aktiviteter som blir till gagn för medborgarna. Det kan gälla undervisning eller sjukvård eller kommunikationer eller bevarande av sådant som är av gemensamt intresse för nationen, gemensamma tillgångar och resurser. Eller bekämpande av sociala eller ekonomiska problem och mycket annat. Så ska vi tala om rättigheter. Överheten har rätt att införa sådana lagar och förordningar som underlättar utförandet av dess uppdrag. Aposteln Petrus skriver, var underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen som den överste härskaren eller det är landshövdingarna som ju är sända av honom. 1 Petri 2, 13, 14. Överheten har rätt eller rättighet att döma efter dessa lagar och förordningar som man har ansett sig behöva. Och den har också rättighet att upptaga skatt från medborgarna. Överheten bär inte svärdet förgäves, utan är en Guds tjänare, en hämnare, till att utföra vredesdomen över den som gör vad ont är. Så giv åt alla vad ni är dem skyldiga. Skatt åt den som skatt tillkommer, tull åt den som tull tillkommer, fruktan åt den som fruktan tillkommer och heder åt den som heder tillkommer. Romarbrevet 13, vers 4 och vers 7. Och Jesus sa ju, så ge då kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Matteus 22, 21. Överheten har rätt att straffa för förbrytelser. Ja, överheten har till och med rätt att göra bruk av dödsstraffet. Jesus sa till en anhängare till honom, stick ditt svärd tillbaka i skidan, ty alla som tar till svärd skall förgöras genom svärd. Matteus 26, 52. Och vi läser i första Mosebok 9, vers 6. Den som utgjuter människoblod, hans blod skall av människor bli utgjutet, ty Gud har gjort människan till sin avbild. Överheten kan också, för att skydda sitt land och sitt folk, tvingas till krig. Av Lukas 3:14 och Matteus 8:5 framgår att soldater och officerare som genom evangelium om Jesus Kristus kom till tro på honom blev troende människor. De åläggs inte att lämna sin krigstjänst sedan de blivit omvända och kommit till tro. Till det borgerliga livet eller det världsliga regementet hör också att hjälpa till att försvara landet genom krigsmakten. I den lutherska bekännelsen heter det: om det borgerliga livet lära det att lagliga borgerliga ordningar är Guds goda verk, att det är det kristna tillåtet att bekläda överhetsämbeten, vara domare, döma mål enligt kejserlig eller annan gällande lag, ådöma kroppsstraff enligt lag, föra rättmätiga krig, göra krigstjänst, köpa och sälja enligt lag, besitta egendom, avlägga ed då myndigheterna fordrar, samt ingå äktenskap. Det fördömer vederdöparna som förbjuder de kristna att befatta sig med dessa borgerliga uppgifter. Detta står i Augsburgska bekännelsens 16 artikel, de tre första styckena. Och i samma bekännelses 21 artikel, första stycket, heter det: så kan kejsaren ta David till föredöme när det gäller att föra krig och utdriva turken ur fäderneslandet. Domstolar har rätt att kräva att man avlägger ed, och det är inte syndigt för kristna att avlägga en ed om myndigheterna kräver det. Människor svär ju vid den som är högre än det, och eden tjänar dem till bekräftelse och gör en ände på all tvist. Hebreerbrevet 6:16. Så ska vi tala om maktens omfattning. Hur mycket omfattar den världsliga överhetens makt? Den världsliga överheten kontrollerar till en viss grad människans yttre uppförande när det gäller förhållande till andra människor och till samhället. Men det finns vissa personliga och privata ting som överheten inte får bestämma över. Och dit hör framförallt människans tro, människans andliga liv, hennes förhållande till Gud. Den världsliga överheten har inte rätt att dirigera människornas andliga liv, kan ju inte heller befalla fram och tvinga fram en rätt eller en viss övertygelse och tro. Den världsliga myndigheten får inte dirigera och bestämma den enskildes gudsdyrkan. Den får underlätta människornas utövande av sin tro, men inte dirigera den eller bestämma vad de ska tro. I den lutherska bekännelsen heter det: ty den världsliga styrelsen sysslar med helt andra ting än evangelium. Överheten skyddar inte själar utan kroppar och lekamliga ting mot uppenbara oförrätter och betvingar människorna med svärd och kroppsliga straff. Evangelium skyddar själarna mot ogudaktiga åsikter, mot djävulen och den eviga döden. Den andliga och den världsliga makten bör för den skull inte sammanblandas. Augsburgska bekännelsen 28 artikel, stycke 11 och 12. Fastän den världsliga överheten kan tillåta vad Gud förbjuder och förbjuda vad Gud tillåter, så får den inte ålägga oss att göra vad Gud förbjuder och förbjuda det som Gud ålägger oss att göra. Om den gör det, så måste vi lyda Gud mer än människor. Apostlagärningarna 5:29. Ska jag ta det där sista en gång till. Fastän den världsliga överheten kan tillåta vad Gud förbjuder och förbjuda vad Gud tillåter, så får den inte ålägga oss att göra vad Gud förbjuder och förbjuda det som Gud ålägger oss att göra. Om den gör det, så måste vi lyda Gud mer än människor. Det är alltså inte så ovanligt att en världslig överhet tillåter sånt som Gud förbjuder, och till och med förbjuder sånt som Gud lämnar fritt eller tillåter. Men den får inte i sådana frågor befalla oss att göra det Gud förbjuder. eller förbjuda oss att göra sånt som Gud säger att vi ska göra. Utan då måste vi lyda Gud mer än människor. Så något om själva grundprincipen. Det faktum att överhetens makt kommer från Gud betyder inte att den världsliga överheten måste ha Bibeln som sin lagbok. Nero styrde förvisso inte enligt Bibelns föreskrifter. Men likväl så var den makt som han representerade från Gud. Romarbrevet 13:1 följande. Bibeln är högsta norm, regel och rättesnöre i kyrkan, i nådens rike. Men inte i det världsliga regimentet. Grundprincipen är där det mänskliga förnuftet som ger uttryck åt den naturliga kunskapen om Guds lag skriven i människornas hjärtan. När det gäller den världsliga överheten så rör vi oss ju inom lagens område. Och lagen, den finns skriven också hos hedningarna. Vi rör oss inte inom nådens och evangeliets område. Det får man inte blanda samman. Överheten har alltså det mänskliga förnuftet att gå efter. Och överheten kan därför utifrån sitt förnuft tänka ut sådana förordningar som gagnar genomförandet av det som överheten har om hand. Låt mig citera återigen ur den lutherska bekännelsen. Evangeliet ger inte några nya lagar angående det borgerligt världsliga livet, utan bjuder oss lyda de gällande lagarna, vare sig dessa är stiftade av hedningar eller andra, samt ålägger oss att i denna lydnad bevisa vår kärlek. Ty Karl Stadt visade sig vara förryckt då han ville pålägga oss Mose judiciella stadgar. Detta står i apologin till den 16:e artikeln, stycke 55. Och så slutligen vår skyldighet gentemot överheten. Vi är skyldiga att visa överheten ära och att lyda och stödja överheten. Romarbrevet 13:57. Och aposteln skriver: lägg dem på minnet att de bör vara underdåniga överheten, dem som har myndighet, att de bör visa lydnad och vara redo till allt gott verk. Titus 3, vers 1. Och profeten Jeremia säger: sök den stads bästa dit jag har fört er bort i fångenskap och bed för den till Herren. Ty då det går den väl, så går det också er väl. Jeremia 29, vers 7. Det betyder alltså att kristna som lever i ett annat rike genom sin tro, i nådens rike, och som har Herren till sin konung, de är likväl inte upproriska, utan tvärtom, de är laglydiga medborgare. Och som aposteln säger, inte endast för vredesdomens skull, utan också för samvetets skull. Romarbrevet 13:5. Och återigen vår bekännelse, den säger så här: ty evangeliet upplöser inte den yttre världsliga eller ekonomiska ordningen. Det är ju vad svärmeandarna menar. Är man andlig och tillhör ett andligt rike, då bort med staten och all yttre världslig ordning. Nej, evangeliet upplöser inte den yttre världsliga eller ekonomiska ordningen, utan godkänner den fast mer och ålägger oss att icke blott av fruktan för straff, utan även för vårt samvetes skull, rätta oss efter den som en av Gud given ordning. Det är apologin till den 16:e artikeln, stycke 57. Och den som vill få en utförlig framställning i det här ämnet ur vår bekännelse bör läsa hela stycket i apologin som handlar om överheten. Det är alltså apologin till artikel 16, Svenska kyrkans bekännelseskrifter, sidorna 234 till och med 237. Det var det första vi skulle tala om överheten, den världsliga makten. Men då följer ju naturligt på detta, hur är nu förhållandet närmare mellan staten och nådens rike, eller stat och kyrka. Vi ska tala om det också ikväll. Att sära på stat och kyrka, eller att skilja stat och kyrka åt, det får ju inte sammanblandas. Vad är då skillnaden allra först? Ja, skillnaden ligger ju inte i det att kyrkans makt är från Gud, men inte statens, den är från djävulen. Nej, också statens makt är, som vi nyss sa, given av Gud. Men likväl så skiljer det sig åt radikalt. För det första, i fråga om de områden inom vilka det verkar. För det andra, i fråga om de medel och metoder som det brukar. Och för det tredje, i fråga om de mål det söker uppnå. Tre viktiga skillnader. Staten utövar sin makt över alla som bor inom statens gränser, oberoende av deras religiösa övertygelse och kyrkotillhörighet. Kyrkan utövar kontroll endast över dem som frivilligt delar kyrkogemenskapen. Staten regerar genom sina lagar och ålägger lydnad. Kan använda tvång och yttre medel. Om nödvändigt så måste man straffa och straffa våldsamt. Den brukar svärdet. Kyrkan regerar genom andens svärd, genom Guds ord. Den söker överbevisa och övertyga människorna om att ta emot dess undervisning och lyda dess ordningar. Den brukar ordets eller andens ämbete. Staten vill bevara yttre frid i samhället och söker garantera åt sina medborgare deras fri- och rättigheter. Kyrkan erbjuder andliga välsignelser och skänker Guds frid åt nödställda, bekymrade själar. Staten är intresserad av medborgarnas timliga angelägenheter. Kyrkan är intresserad av sina medlemmars andliga och eviga salighet. Statens makt är inriktad på denna världen. Kyrkans makt är inriktad på himmelen. Då ska vi tala om själva skilsmässan eller separationen mellan stat och kyrka. På grund av denna skillnad som vi nu talade om måste dessa båda makter, statens och kyrkans, hållas åtskilda. Enligt Jesu ord, ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Matteus 22:21. Det kan vara högst önskvärt att statens representanter, att alla statstjänstemän är sanna kristna. Men deras ställning i staten får inte ge dem någon speciell position eller extra makt i kyrkan. När det gäller kyrkans makt, som vi har talat om i tidigare föredrag, nyckelmakten, så är den inte given åt staten. Staten har sålunda inte fått uppdraget, rätten och makten att utföra nyckelämbetets, nyckelmaktens funktioner. Staten ska sålunda inte axla kyrkans läroämbete, utöva lärotukt, avlösa eller exkommunicera syndare. Staten har ingen makt att kalla och utnämna präster och lärare i evangelium, att bygga och upprätthålla kyrkolokaler eller att finansiera prästernas löner. Staten ska inte ta över de uppgifter som givits åt kyrkan. Staten ska endast skydda de kristna och deras kyrkor så att de fritt kan utöva sin tro och sitt uppdrag. Kyrkan å sin sida ska inte vända sig till staten och dess polismakt för att tvinga människorna in i kyrkan. Tvinga dem att leva som kristna, som om nu det vore möjligt. Kyrkan ska inte heller med hjälp av staten straffa villolärare och utöva lärotukt med hjälp av statens yttre våld. Vår bekännelse säger: den andliga och den världsliga makten bör för den skull inte sammanblandas. Den andliga makten har befallning att predika evangelium och förvalta sakramenten. Den ska inte ge sig in på främmande uppgifter, inte förfoga över kungakronor, inte upphäva överhetens lagar, inte frita från lagstadgad lydnad, inte lägga hinder i vägen för domar som rör världsliga ordningar eller avtal, inte föreskriva överheten regler angående samhällsskicket. Det är också